När Paulus skriver Romarbrevet så befinner han sig troligen åter i Korint, då omkring 57-58 efter Kristus. Och han säger att han vill hälsa från Gaius i det 16 kapitlet 23 vers. Och det var en person som Paulus hade döpt i Korint, som vi läser i Korintierbrevet. Han hälsar också från en viss Erastus, som ju var statskamrerare i Korint. Av de här detaljerna kan vi alltså sluta oss till att Paulus var i Korint när han skrev Romarbrevet. Och han hade länge önskat att få besöka församlingen i Rom. Han ger uttryck för det i Romarbrevet flera gånger, att jag har längtat efter att få se er. Han hade aldrig sett romarna och församlingen där. Och han skriver det första kapitlets 9 vers. Jag har sökt efter tillfälle att komma till er. Jag ber, jag tänker på er och ber att det omsider ska bli ett gynnsamt tillfälle för mig att komma till er, om Gud så vill. Han underställer alltid sina förehavande Guds suveräna vilja. Paulus plan var alltid att dra vidare med evangeliet. Han tyckte vid den här tiden, på slutet på 50-talet efter Kristus, att han hade gjort sitt i östra delarna av romarriket. Och det var lika som man hade en vision att dra västerut nu. Han siktade på Rom, men inte bara på Rom, säger han i det 16 kapitlet, utan jag kommer förbi er lika som, eller i 15 kapitlet är det, för att stanna en tid hos er och få min längtan mättad efter er, för att sedan ni ska utrusta mig så jag kan dra vidare till Spanien och också där förkunna Guds evangelium. Han hade en vision som drev honom hela tiden. Han ville vidare med evangeliet. Det fick aldrig stanna. Han kom också till Rom, Paulus, men inte på det sätt som han hade tänkt sig förstås. Han kom dit år 62 efter Kristus, men kedjad som en kejsarens fånge, för att förhöras av kejsaren själv. Och vi kan läsa om det här i Apostlagärningarna. Men när han skriver Romarbrevet så är det tydligen så att församlingen i Rom nu konstitueras av majoriteten hedningar, även om där också finns judar med i bilden. Vi ser i 6 versen i 1 kapitlet att han kallar romarna för en del av det hedna folk bland vilka trons lydnad har upprättats. Och han refererar till sig själv när han skriver Romarbrevet som hedningarnas apostel. Och namnen i det 16 kapitlet är ofta grekiska och latinska namn, som antyder alltså att det var en hedna församling i stor utsträckning. Men han hälsar ju också till Aquila och Priscilla som var judar. Och han ägnar flera kapitel i Romarbrevet till att tala om speciellt Israels och judarnas situation och ställning i Guds plan. Och han använder sig ofta av gammaltestamentliga citat. Det finns omkring 60-70 sådana i Romarbrevet, ifrån 14 olika gammaltestamentliga böcker. Och han skulle knappast kunna göra detta om han inte hade en läsarpublik, så att säga, som var väl hemma i skrifterna, alltså judar. Paulus undervisning hade säkerligen nått Rom tidigare än Romarbrevet. De hade säkerligen hört de här sanningarna förut också, även om Paulus inte personligen hade varit i Rom. Men genom Aquila och Priscilla så hade de säkerligen fått del av de här fantastiska sanningarna som Romarbrevet innehåller. Och även på andra sätt kanske. Men nu är det Paulus som skriver till romarna. Dels för att förbereda sitt tänkta besök i Rom. Men det är lika som det här brevet utvecklas till att bli det mest magnifika teologiska dokument som vi äger i skriften. Vi ska se till något enskilt brev som sådant. Det blir en avhandling av Guds suveräna frälsningsplan i sitt handlande med människosläktet. Han skriver för att visa judarnas och hedningarnas plats i Guds suveräna frälsningsplan. Han skriver för att uppmuntra de judekristna och de hedna kristna att acceptera varandra och förstå att grunden är gemensam och att leva i harmoni med varandra. Så har Romarbrevet blivit något av den kristna trons katedral. En byggnad som frapperar lika mycket på grund av detaljrikedomen som helhetens harmoni. Romarbrevets oskattbara värde har demonstrerats genom hela kyrkohistorien. Det har påverkat de kristna i alla generationer. Chrysostomus, som var biskop i Konstantinopel på 300-talet och en mycket framstående predikant tillika, han ville att någon varje vecka skulle föreläsa Romarbrevet för honom. Han skulle sitta ner och lyssna och så skulle någon läsa alla de 16 kapitlerna minst en gång i veckan. Och vet du vad Luther säger om Romarbrevet? Han säger, detta brev är det rätta huvudstycket i Nya Testamentet. Det allra klaraste evangelium. Och det förtjänar väl att en kristen människa icke blott kan det utan till ord för ord, utan också dagligen umgås därmed så som är själens dagliga bröd. Ty det har aldrig för mycket eller för väl blivit läst eller betraktat. Och ju mer man sysselsätter sig med Romarbrevet, desto kraftigare blir det och desto bättre smakar det. Och han säger vidare, vi finner i detta brev i största rikedom vad en kristen ska veta, nämligen vad lag, evangelium, synd, straff, nåd, tro, rättfärdighet, Kristus, Gud, goda gärningar, kärlek, hopp, kors är för någonting. Och hur vi ska förhålla oss mot en var, antingen han är from eller syndare, antingen han är stark eller svag, vän eller fiende, och hur vi ska förhålla oss mot oss själva. Det synes som om Paulus vill att i detta brev en gång kort sammanfatta hela den kristna läran och den evangeliska läran och öppna en ingång till Gamla Testamentet. Luther älskade visserligen Galaterbrevet, men lika mycket tror jag Romarbrevet. De är besläktade med varandra som ni känner till. Och det var dessa brev som egentligen lag gnistan till den reformation som svepte över Europa på 1500-talet och i vilken tradition vi står än idag. Många av oss som har levt med Bibeln under många år skulle kunna instämma med Luther, är jag säker. Till Romarbrevet återvänder vi gång på gång och finner denna skatt, finner denna styrka för vårt andliga liv. I Romarbrevet ligger skatter som vi inte nog kan hålla på att tillgodogöra oss. Och det är fyra nyckelord som jag skulle vilja stanna för i genomgången av Romarbrevet. Synden, nåden, korset. Anden. Synden, nåden, korset, anden. Och jag anser faktiskt, om det är rätt som Luther säger, och som jag tror också att vi upplever lite till mans, att det kan vara mödan värt att vi som församling under våren sysselsätter oss med det här brevet, att leva i Romarbrevet under den här våren är inget dåligt förslag. Strax innan jag gifte mig så fick jag C.O. Rosenius kommentar över Romarbrevet, och jag blev förälskad i densamma. Så förälskad att när min fru och jag åkte på bröllopsresa, dagen efter vårt bröllop, jag började föreläsa för henne varje morgon ur Romarbrevet, C.O. Rosenius kommentar över Romarbrevet. Och tålig och mild som hon är och var, så satt hon snällt och lyssnade till dessa ganska torftiga utläggningar av Romarbrevet som Rosenius en gång skrev på 1800-talet, men som är oerhört rika. Fortfarande förälskade i C.O. Rosenius kommentar över Romarbrevet, även om den är ganska omständig. Men nu ska vi tillsammans börja gå igenom detta brev. Här finner vi principerna för det kristna livet, de grundläggande principerna. Och jag tror att det är inget annat brev som jag har haft sådan nytta av i rådgivningen med kristna människor som just Romarbrevet. Det är oerhört användbart. För jag har upplevt att de vanligaste problemen som kristna människor har, det är problemet, hur ska jag kunna leva i seger? Hur ska jag lyckas med mitt kristna liv? Och man kommer ofta skuldsatt upp till öronen över att ha misslyckats så mycket, över att ha kommit till korta så mycket. Och då får man gå till Romarbrevet och hitta hemligheten, inte bara till rättfärdiggörelsen utan också till helgelsen och vägen till seger i Romarbrevet genom korset och den helige ande. Romarbrevet är lika centralt och allmängiltigt som dess huvudämne, Jesus Kristus och hans försoning. Den gäller för alla och för alla tider. Det är Guds nåds evangelium som Romarbrevet presenterar för oss. Och det är intressant att tänka sig att det skrevs på grekiska av en som var jude och talade arameiska till romare som talade latin. Det antyder någonting av Romarbrevets universalitet, lika som överskriften på Jesu kors. När Pilatus lät skriva Jesus, judarnas konung, avfattat på grekiska, arameiska och latin. Eller arameiska eller hebreiska och latin. Det liksom gällde alla människor det som nu skedde på korset. Och Romarbrevet följer upp den idén. Evangeliet är till för alla människor och önskat av Gud att predikas bland alla människor. Kristi herravälde började nu gripa om sig över romarriket och hela den romerska världen. Och när romarriket började uppluckras och började falla sönder för barbariska invasioner blir ett lätt byte, så fortsatte evangeliet att gå fram med kraft. Många av oss känner inte till de romerska kejsarna. Vi är hänvisade till gamla historieböcker för att lära oss någonting om dem. Vi kan Augustus namn och kanske någon meras namn. De har för länge sedan dött och deras makt är slut på jorden. Men människor idag och under generationerna, allt sedan romarrikets fall, fortsätter att böja sig för konung Jesus. Han är fortfarande kejsare, han är fortfarande på tronen. Hans rike fortsätter att utbreda sig, inte bara runt Medelhavet utan runt en hel värld. Evangeliet har universell tillämplighet. Trons lydnad håller på att fortsätta att upprättas bland alla folk på jorden. Ty det är Guds vilja. Inte ens kejsar Neros simpla tilltag år 64 efter Kristus, då församlingen hade vuxit sig så stor och så stark i Rom att kejsar Nero till och med såg sig hotad av densamma. Han lät anlägga en brand i Rom för vilken han sköt skulden på de kristna. Och på så sätt fick det stånd en mass slakt på kristna människor. Men det stoppade inte evangeliets framfart. Tvärtom, det bröt fram i nya kanaler och nya ådror med ännu större kraft. Och är idag fortfarande i kraftställning långt efter det kejsar Nero har lämnat denna jord. När Paulus skriver romabrevet så disponerar han det på samma sätt som de flesta brev. Han börjar med lärosatser och sen går han över till tillämpningar och praktiska förmaningar. Och här tillägnar han hela 11 kapitel läromässiga frågor. Allmängiltig teologi, om man ska säga teori, för att sedan i det 12:e kapitlet och framåt får ni det i de praktiska tillämpningarna i församlingen här på jorden. Kapitel 1-5 handlar om rättfärdiggörelsen genom tron. Kapitel 6-8 om helgelsen genom korset och anden. Jag tror att romabrevet bör kunna ses som huvudsumman av allt vad Paulus predikade, eller åtminstone det viktigaste som han hade att förkunna. Det var alls inte första gången som han la fram de här sanningarna. Han hade stått upp många gånger och förkunnat samma sanningar i den ena församlingen efter den andra runt om i församlingarna i romarriket. Men nu låter han sin sekreterare nedteckna dessa sanningar som han sitter där i Korint och dikterar dem. Låt oss se lite grann på inledningen bara idag. Romarbrevets första kapitel. Låt oss se lite grann på hälsningsorden. Paulus, Jesu Kristi tjänare, kallad till apostel, kallad avskild till att förkunna Guds evangelium. Jag tycker det är så tjusigt att Paulus börjar med att kalla sig själv som tjänare. Han skulle kunna ha sagt apostel, det gör han ibland. Men jag tror med viss förkärlek att han vill se på sig själv som tjänare. Och det grekiska ordet för tjänare betyder egentligen slav. Det antyder någon som är en annans egendom. Det antyder obligatorisk tjänst. Och Paulus med glädje ville kalla sig för Jesus slav. Jag är Jesus slav. Jesu Kristi liv egen. Han såg den här ställningen som ett bevis för Guds nåd, nämligen att han som hade förföljt församlingen, andats modlust mot densamma, vid att se dem dödade och kastade i fängelse, honom hade Gud nu gjort en sådan stor nåd med att han fick vara Guds tjänare, Kristi tjänare. Tänk att jag får vara hans slav. Det var en underbar nåd. Jag, den främsta av alla syndare, som han kallar sig till och med vid slutet av sitt liv. Han som hade förföljt Guds församling, men av nåd nu var dess tjänare. Vet du, det är en hemlighet som låter väldigt paradoxal, men det här är en sanning som jag nu säger. Du blir aldrig fri som kristen förrän du blir Jesus slav. Du blir aldrig fri förrän du blir hans slav. Så länge du har en fot där och en annan fot där, en fot i världen och en fot lite grann i församlingen, så är det en ständig konflikt och du är under slaveri egentligen. Du är inte alls fri när du tror dig vara fri. Och vill jag gå dina egna vägar, så är du alls inte fri. Först när en människa överlåter sig till 100% så blir hon fri. Det är paradoxalt, men det är sant. Kanske du är här idag som inte är fri. Det är för att du inte har blivit Jesus slav än. Jag är apostel. Det vill säga en som är sänd. En apostel var en som skulle ha sett Kristus uppstånden med sina fysiska ögon. En apostel var en som skulle själv ha fått befallningen gå ut direkt ifrån Kristus. En apostels verksamhet kännetecknades ofta av särskilda under och tecken. Och Paulus var kvalificerad apostel. När hans kallelse kom så hette det: denne man är mig ett utvalt redskap till att bära fram mitt namn inför hedningar, konungar och för Israels barn. Och Paulus, som ni vet, hade genast stått upp. Han hade inte dröjt. Han hade inte suttit och grunnat vad som kunde vara Guds vilja. Utan så fort nåden hade träffat honom så säger han: jag blev inte ohörsam. Jag lät inte Guds nåd mot mig vara fåfäng. Jag har arbetat mer än alla andra. Avskild för evangelium. Vilket tjusigt ord. Det står egentligen inte förkunna i grundtexten. Det står bara avskild till Guds evangelium. Gud har frälst oss från någonting, men också till någonting. Han har frälst oss ifrån synden, men också till någonting. Till evangeliet har han frälst oss. För att evangeliet genom oss ska gå vidare. Det får aldrig stanna. Upplevelsen av evangeliet ska göra oss till evangeliets tjänare. Och samma oro och samma eld som ständigt fanns i Paulus hjärta, karn kunde ju aldrig hålla sig lugn. Stanna på ett ställe. Han var ständigt på gång. Ty han visste det finns ännu folk och länder som inte har hört detta härliga evangelium. Och han reste från den ena orten till den andra och gav sig ingen ro. Ständigt på gång. Evangeliet drev honom. Vi måste vidare med budskapet. Paulus trängde sig ständigt vidare. Och det var någonting som jag saknade i vår trosmålsättningar förra söndagen. Och det var detta att vi faktiskt glömde att tro Gud om en ny missionär ifrån vår församling under 1979. Någon eller några som känner Guds kallelse att stå upp och gå vidare med evangeliet till länder och folk som ännu inte har hört. Det borde vara vår ständiga oro. Når vi ut? Når vi längre? Når vi vidare? Evangeliet får inte stanna hos oss. Det får inte stanna i Göteborg. Det får inte stanna i Sverige. Det måste vidare. Och det måste vidare genom oss. Kanske genom dig. Paulus säger i den 13:e versen att jag har förpliktelser mot alla hedna folk, både mot greker och mot andra folk, både mot visa och mot ovisa. Har jag förpliktelser? Jag kan inte stanna här. Jag måste vidare. Jag har förpliktelser också mot andra att uppfylla. Aldrig nöjd. Evangeliet måste vidare. Kommer det vidare genom ditt liv? Stannar det hos dig? Har det stannat hos dig? Det måste vidare för att du också ska komma vidare. Observera att han kallar det för Guds evangelium. Guds evangelium, inte mitt evangelium. Det säger han ibland också, för han har identifierat sig så med evangeliet att han kallar det sitt. Men det är Gud som är evangeliets upphovsman. Det är Gud som han initierat och som har fullbordat frälsningsplanen i historien. Och förresten, Gud var egentligen evangeliets första förkunnare. Vem var det i historien som för första gången förkunnade evangelium? Jo, det var Gud. Han gjorde det samma dag som syndafallet hade skett. Jag ska sätta fiendeskap i ord mellan dig och mellan din säd och kvinnans säd. Och kvinnans säd ska sönderkrossa ditt huvud. Evangelium! Dess första förkunnare, Gud själv. Och så genom historien så håller han på att utlova att detta evangelium snart ska uppenbaras. Som man säger i den 3:e versen nu i Romarbrevet. Eller andra, vilket Gud redan förut genom sina profeter hade i heliga skrifter utlovat. Egentligen var det ingenting nytt. Egentligen var det någonting som gick tillbaka ända till skapelsens tid, när Gud hade börjat förkunna evangelium och nu hade uppenbarat det för sina heliga apostlar. Vi kan läsa i 16. Honom, vers 25, honom som förmår styrka er enligt det evangelium jag förkunnar och min predikan om Jesus Kristus, jag enligt den nu avslöjade hemlighet som förut under de värdliga tider har varit outtalad men som nu har blivit uppenbarad och enligt den evige Gudens befallning blivit med stöd av profetiska skrifter kungjord bland hedningarna för att bland dem upprätta trons lydnad. Och Paulus metodik hade ju alltid varit att den där mannen kom med en packe skriftrullar och smög sig in i synagogan, gick omkring bland de judiska kvarteren och försökte visa utifrån skrifterna att Jesus verkligen var Messias. Utifrån profetiska skrifter är han utlovad och har han kommit. Nu får ni ta emot i tro vad Gud har gjort för er. Det är goda nyheter. Evangeliet betyder goda nyheter, som ni vet. Det är goda nyheterna om att Gud inte bara har lovat, Gud har också fullbordat vad han har lovat. Han har stigit in i historien och besegrat synden, besegrat döden. Den helige ande är given till jorden för att vi nu ska kunna leva Gud till behag i enlighet med skrifterna, de heliga skrifterna, inspirerade av Guds ande. Vers 3. Evangeliets tema eller evangeliets ämne. Om hans son. Om hans son. Och så först presenterar han Kristus som människa. Sann människa i köttet, släkt med David, som Gamla testamentet har förklarat så tydligt för oss och som vi ganska nyligen har gått igenom hela denna frälsningshistoria, allt ifrån de första löftena. Av Davids säd steg han in i historien som människa, men också så som helig andevarelse är med kraft bevisad vara Guds son, sann Gud, gudomlig. Hur vet vi det? Han var helig i sin ande. Jag tror att helig andevarelse syftar på Jesu Kristi egen heliga heliga väsen, eller hans egen ande som var helig och obefläckad och ren och syndfri, frestad i allt så som vi, dock utan synd, men framförallt genom uppståndelsen från de döda bevisad vara Guds son. Döden kunde inte behålla honom. Som den första i världshistorien uppstår han ifrån de döda för att aldrig mera dö, förstlingen från de avsomnade. Och han själv säger, när Johannes där på Patmos bävande har fallit ned inför uppenbarelsen utav hans förhärligade gestalt: frukta icke, Johannes, jag är den första och den siste och den levande. Jag var död, men se, jag lever i evigheternas evigheter, och jag har nycklarna till döden och dödsriket. Det är evangelium det, mina vänner. Uppdragets natur, vers 5. Genom Kristus har vi fått nåd och apostlaämbete för att hans namn till ära upprätta trons lydnad bland alla hedna folk. Uppdraget består alltså i att upprätta trons lydnad. Lydnad är ett ord som inte är populärt och som vi inte tycker om i vår tid. Nu betyder inte trons lydnad lydnaden för en massa lagordningar och förbud som den här boken innehåller, utan det är ju i så fall frukten av tron. Utan trons lydnad innebär själva den lydnaden som det innebär att anamma evangeliet. Att man tror evangeliet, det är att lyda evangeliet. Det är att ge Gud rätt. Det står i Apostlagärningarna 6 och 7, att Guds ord hade framgång och lärjungarnas antal förökades mycket i Jerusalem. Och så står det, och en stor hop av prästerna blev lydiga och trodde. De blev lydiga och trodde. Att inte tro var alltså att vara olydig. Olydig. Och Johannes säger i sitt tredje kapitel, samma kapitel som talar om denna väldiga Guds kärlek som har nått jorden, i den 36:e versen: den som tror på sonen, han har evigt liv, men den som icke hörsammar sonen — det grekiska ordet är detsamma — den som inte lyder, den som är olydig mot sonen, han ska inte få se livet, utan Guds vrede förbliver över honom. Att inte böja sig för evangeliet, att inte ta emot Guds nådes erbjudande, att inte erkänna att Guds väg är den enda vägen till frälsning, det innebär att man gör uppror emot Guds majestät. Men att ta emot Guds nådes erbjudande, att erkänna Guds väg till frälsning som den enda räddningen för mig, det innebär en lydnadshandling. Det innebär ett erkännande av att Gud har rätt. Det innebär att jag underordnar mig Guds ord, tar emot det såsom Guds ord, med auktoritet. Och det enda jag har rätt att göra är att böja mig inför detsamma och ge honom rätten till mitt liv. Trons lydnad är att böja sig för Guds ord, att ge upp sin egen rebelliskhet, att ge Gud rätt, att kapitulera. Är trons lydnad upprättad i ditt liv? Har du lytt evangeliet? Har du tagit emot evangeliet? Har du tillägnat dig det här? Eller lever du fortfarande i någon slags upprorsstämning emot Gud? Ovilja att böja dig för honom. Observera att det här skulle ske Guds namn till ära, att trons lydnad upprättades. Gud blir förhärligad när helst hans uppenbarelse mottages. När helst evangeliet mottages, så sker det Gud till ära. Det sker alltså för Guds egen skull. Inte bara för ditt eget bästa, utan det sker till Guds förhärligande. Guds eget namns ära står som det högsta målet egentligen för allt vad Gud har gjort och gör med människor. Varför frälsar du människor, Gud? För att förhärliga mig själv. Det står att Gud skapade världen till sitt namns ära. Men det är också sant att Gud frälsar syndare sitt eget namn till ära. Har han fått förhärliga dig, förhärliga sig genom att han har fått frälsa dig? Har han fått ta hand om ditt liv? Har du låtit honom förhärliga sig själv genom att du böjt dig för hans ord? Och så några benämningar på den kristna församlingen i Rom, vers 6. Han kallar dem för det som är kallade och Jesu Kristi egna. Alltså Jesu egendom och tillhörighet. Det är Guds barn, det är i Rom. Och i vers 7 kallar han dem för Guds älskade. De är föremål inte bara för Guds allmänliga kärlek, så som alla människor är, utan de är föremål för Guds synnerliga och speciella kärlek, därför att de nu har kommit in i ett barnaskapsförhållande till Gud. Och kärleken från Guds hjärta är nu kärleken också från ett faders hjärta till sina barn. Ni Guds älskade i Rom. Det var församlingen det. Gud älskade alla människor i Rom i den bemärkelsen att han ville se den frälsta. Men det som hade tagit emot hans evangelium, dem älskade han på ett särskilt sätt. Det hade blivit hans barn. Och så säger han i den 8:e versen, förlåt, fortfarande 7:e versen: ni som är kallade och heliga. Alltid ställningen först. Visst var Paulus medveten om att det i Rom fortfarande fanns sådana som fortfarande var barn i Kristus. Andra som var ynglingar, andra åter var fäder och mödrar i Kristus och mogna. Somliga var svagare i tron, andra var starkare i tron. Somliga var mindre vaksamma, andra var mera vaksamma. Men allesammans hade i sin ställning i Kristus del av samma rättfärdighet och samma helighet. Det var ingen åtskillnad. Ni kallade och heliga. Alla uttagna ur världen. Alla helgade åt Gud. Alla lika mycket rättfärdiggjorda i Jesu Kristi blod. Och så finner han då anledning att tacka Gud för den till sist. Ja, för honom var det först. Först och främst tackar jag Gud för er. Han börjar alltid med tacksägelsen när han finner någon som helst anledning att kunna tacka Gud. Jag tackar min Gud genom Jesus Kristus för er alla. Och så ger han orsak till sin tacksägelse. Jo, därför att man i hela världen talar om er tro. Jag har hört ryktena från Rom. Man förundrar sig över er tro. Vad var det för märkvärdigt med romarnas tro då? Jo, jag tror att den hade väckt särskild förundran. Därför att församlingen i Rom hade grundats och vuxit sig stor och stark. Trots att ingen apostel hade varit där och grundat den eller predikat för den. Och de inte hade sett det tecken som vanligen följde apostlarna. Åtminstone skriver en av de tidiga teologerna, Ambrosiaster, så här i en kommentar över Paulus brev på 300-talet. Att romarna är värda vårt beröm för sin tro. Eftersom de accepterade tron på Kristus utan att ha sett några tecken och under och utan att ha sett någon av apostlarna. Möjligen hände det ändå tecken och under i Rom. Det har vi all rätt att tro. Men det var lika som att det låg så långt bort ifrån det centrala skeendet i den tidiga kristna församlingen. Och ändå så trodde romarna och växte i sin tro. Och församlingen förökades. Och man hade förundrat sig över romarnas tro. Så honom tackar jag. Honom som jag i min ande tjänar. En andlig tjänst inför Gud. Och när jag tänker på er, för det gör jag, säger han, ofta, alltid, så ber jag för er att Gud ska ge mig tillfälle att få komma till er. Så jag får se er. Lägg märke till det, vers 11. Så jag får se er. Jag längtar att se er. Och när vi sedan läser i Apostlagärningarnas 28 kapitel om Paulus när han kom till Rom, äntligen, om också som en kejsarens fånge. Så ser du det 28 kapitlets 15 vers. Att när Paulus möter bröderna där han kommer upp emot Roms stadsport, så fick han se bröderna och han tackade Gud och fick nytt mod. Han fick nytt mod när han såg bröderna ifrån Rom för första gången. Han hade länge väntat att få träffa dem. Syftet med detta möte var, säger han i vers 11, att jag må kunna meddela er någon andlig nådegåva till att styrka er med. Det var Paulus över alltid hans stora önskan att få meddela församlingarna någonting som kunde styrka dem. Någonting som fortfarande kunde få dem att växa i Kristus. Det var den enda orsaken han såg varför han fortfarande skulle vara kvar i sitt kött. Egentligen skulle det vara bättre för mig att få vara hos Kristus. Men jag vill dock vara kvar om jag kan vara er till hjälp, säger han till Filippernas församling. När han sitter i fängelset i Rom och skriver långt senare. Han var angelägen om att få komma med någon välsignelse också till församlingen i Rom. Att genom de nådegåvor som Gud hade utrustat Paulus med kunna tjäna församlingen. Men också, säger han, och det tycker jag är så tjusigt i vers 12, att Paulus inte alls ansåg sig som den som inte behövde ta emot själv. Utan han säger, för att jag i er krets må tillsammans med er få hämta hugnad ur vår gemensamma tro, er och min. Att jag ska få meddela er någon välsignelse utifrån det som Gud har begåvat mig med. Men också att jag ska få sitta ner och lyssna vad Gud har välsignat er med. Det ska bli spännande. Det ska bli underbart att få sitta ner tillsammans och ta del av Guds välsignelser genom er. Jag längtar efter det. Och det finns väl inget underbarare egentligen. Och inget dyrbarare än när kristna människor, när Guds barn sitter ner tillsammans och delar Guds välsignelser. Tjänar varandra med sina nådegåvor. Det är någonting vi skulle sträva mycket mer efter. Och jag har sagt det redan tidigare. När vi har våra bjudningar hemma, när vi bjuder hem vänner ifrån församlingen, att Guds ord kunde få vara föremål för våra samtal. Att vi kunde sätta det i centrum och tala om vad Gud har lagt på våra hjärtan. Och det är Guds tankar som har uppenbarats för oss under veckan. Och det som Gud har mött oss med i vår erfarenhet. Vi behöver uppbygga varandra på det sättet. Därför behöver vi kretsgemenskapen, mina vänner. Att det får bli en plats där vi delar Guds välsignelser med varandra. Paulus åstundade att få utföra en fruktbärande gärning bland romarna, säger han i vers 13. Och så kommer han tillbaka till det. För jag har förpliktelser också mot er. Jag måste till er. Jag har förpliktelser både mot judar och greker. Olika språkgrupper. Jag har också förpliktelser mot visa och ovisa. Mot bildade människor men också mot obildade. Eller ofta så har församlingen kanske riktat in sig på de obildade. De lägre stående. Det har till och med varit så att man har sett sig föranledd att fråga ett land, måste man vara nedknarkad för att få bli frälst? Vi har riktat kanske ibland vår verksamhet till en kategori människor. Medan vi skulle rikta den till alla kategorier och finna en balans där. Också det visa, också det bildade, också det som inte har fallit för de uppenbara synderna är i samma behov av evangeliet. Och så kommer han till vers 15 och 16, med vilket vi nu ska sluta. Därför är jag villig att förkunna evangelium också för er som bor i Rom. Naturligtvis var det lite särskild klass på romarna, huvudstaden. Men jag blygs inte för evangelium. Om jag också kommer till Rom, så tänker jag inte förkunna någonting annat än evangelium. Och det kunde komma att kosta lite grann. Det hade kostat i Aten. Stoikerna, epikureerna, de filosofiska skolorna tyckte nog att den där pratmakaren endast hade dårskap att komma med. Ja visst, evangeliet är en Guds kraftig frälsning för var en som tror. Men talet om korset är en stötesten för juden och en dårskap för greken. För judarna åstunda tecken och grekerna visdom. Men evangeliet talar om en snickarson som växte upp i ett enkelt hem i Nasaret, förkunnade frälsningens väg, men som till slut avrättades som brottsling tillsammans med rövare. Dårskap, skulle romaren säga. Vad har det med oss att göra? Men jag tänker inte förkunna någonting annat än evangelium, säger Paulus. Jag blygs inte för evangelium. Jag skäms inte för evangelium. Nej, varför skulle man göra det? Men ändå gör vi nog det ibland, är jag rädd för. Det är för att det finns en sida i evangeliet som är lite avklädande. Det finns en sida i evangeliet som är lite motbjudande, ur mänsklig synpunkt förstås. Den är förödmjukande, ur mänsklig stolthetssynpunkt. Och därför ligger det nära till hands att slinka över det, så att säga, och tala om det positiva. Men evangeliet måste innehålla denna avklädande del också. Nämligen att Gud har sammanfattat allt och alla under synd. Att ingen rättfärdig finnes. Jag menar alltså syndsidan av evangeliet. Att människan i sig själv är hjälplöst förlorad. Att du i dig själv är borta från Gud och utan någon som helst möjlighet att frälsa dig själv eller meritera dig den enda minsta lilla bit inför Gud. Allt hopp som du kan ha måste stå till den korsfäste. Det är lite förnedrande. För vi älskar att kunna lita på oss själva. Och vi älskar vårt oberoende. Och Paulus var väl medveten om detta, att hans evangelium, det hade en stötestenseffekt också. Därför kan också dess förkunnare ofta mötas utav förakt och nedlåtande kommentarer. Vi behöver inte gå längre än till vårt eget land och sista Billy Graham-besöket. Man tål inte sådana förkunnare. Hur skulle det kunna vara sant? Det var dårskap för Rom, det var dårskap för medelsvensken. Men för dem som tror är det en Guds kraft. I evangeliet angrips det som vi som människor älskar allra mest, vårt eget oberoende och vår vilja att gå vår egen väg. Men om jag ska böja mig för Kristi evangelium kommer ju allt högmod på skam, all högmodig inbildning och all självförtröstan måste ge vika. Och det gör lite ont det. Det behagar inte den mänskliga naturen att erkänna sitt behov av Kristi nåd. Man vill hellre framhärda i sin egen stolthet. Jag ska nog klara mig själv. Och Jesus sa, om världen hatar er så förundrar inte. Betänk att den först har hatat mig, för jag sa dem sanningen. Han sa till och med, ve er om alla människor talar väl om er. Är inte det bra? Nej, det kan vara en antydan om att ditt evangelium är för tillrättalagt för att ha frälsande kraft. Du försöker vara vän med alla. Det går inte om man vill vara salt och ljus i en mörk värld. Som det står om att domen för den världen är att när ljuset kom, den dock älskade mörkret mer än ljuset. Vill inte komma till ljuset för att deras onda gärningar inte skulle bli uppenbarade. Det finns ett stigma i evangeliet. Vi får inte släta över det. Om världen i sin anda skulle älska evangeliet, så vore det inte längre det klara sanna evangeliet. Människan är låst och förslavad i sitt syndiga tillstånd, och det fordrar sin kraft att frigöra henne. Därför säger han, evangelium är en Guds kraft till frälsning. Och det grekiska ordet betyder, det har en inneboende kraft, dynamis. Det har en inneboende kraft. liksom en kraft färdig att explodera. En kraft färdig att frigöras. Men villkoret för denna frigörelse: var och en som tror. Var och en som tror. När helst ett människohjärta, om också med alla den minsta lilla gnutta tro, öppnar sig och säger ja till evangeliet, så frigörs dess kraft. Och människan blir rättfärdiggjord i den stunden. Hon blir född på nytt. Hon blir förändrad i sitt tänkesätt, i sitt invärtes väsende. Evangeliet har en inneboende kraft. Ty det handlar om en allsmäktig Gud som står där bakom. Det handlar om nyheter, om ett tomt kors där Gud har vunnit seger över synden. Det handlar om en tom grav där Gud har besegrat dödens makt. Det handlar om en pingst där Gud har förlänat oss en personlig kraft att leva ett liv som behagar honom. Så klart att evangeliet har kraft, en inneboende kraft. Frälsta undan vredesdomen och synden, frälsta till helgelse, frälsta till ett evigt liv. Men villkoret är: du måste tro. Du måste liksom trycka på utlösningsknappen. Det är tro. När du närmar dig evangeliet med tro, så ska du uppleva dess förvandlande kraft. Tron frigör den frälsande kraften i evangeliet. Först och främst för juden. Det var det första att höra det. Men så också för greken och hedningarna. Så också för dig i det 20:e århundradet i Saronkyrkan idag den här söndagen. Vill du ta emot evangeliet? Vill du säga ja till evangeliet idag? Vi ska bli stilla i bön och vi böjer alla våra huvuden i stillhet. Vi har talat om att evangeliet måste gå vidare. Och jag vill att du frågar dig idag: ska det ske genom mig? Sker det genom mig där jag står? Vi har talat om att evangeliet måste gå vidare, kanske till andra länder och folk. Ska det kanske ske genom dig? Vi har talat om att inte blygas för evangeliet. För det är ingen människolära. Det är ingen mänsklig filosofi. Det är en Guds kraft. Har du blivit evangeliet lydigt? Tror du att du har blivit rättfärdiggjord genom vad Jesus har gjort för dig? Har du frid med Gud? När vi nu ber dig, så erbjuder jag dig att ta emot evangeliet i tro. Att säga ja till dessa förvandlande, livsförvandlande sanningar. Just nu när vi ber och just där du sitter. Fader, vi tackar dig för evangeliet. Denna dyrbara gåva som du har givit oss och anförtrott oss att förkunna. Och som har gått genom historien nu under flera hundra år. Och förvandlat människoliv där det gått fram över hela denna jord. Men nu är det så, Gud, att också i den här kyrkan idag så finns det kanske människor som inte har upplevt evangeliets förvandlande kraft. Som varit för stolta, som inte velat böja sig i lydnad för evangeliet. Men nu ser de det något hjärta som vill öppna sig, som håller på att mjukna genom att du genom din heliga ande påverkar. Nu ber jag för den människan, man eller kvinna, gammal eller ung, förvandla med kraftens evangelium. O Gud, ta din boning hos den personen just nu och gör den till en ny skapelse. Ditt eget namn till ära. Amen.